hälsar jag er hjärtligt välkomna till avsnitt 24 av Mötlöparen. Detta är en podcast som görs av mig, Marcus Åberg, i samarbete med Löpning för alla. Den här veckan ska ni få träffa en riktig pratkvarn. För det är så många av hennes vänner beskriver henne. Hon har siktet inställt mot EM-maran i Zürich senare i år. Och det är en ganska ny distans för henne. Hennes namn är Louise Wiker. Jag träffade henne tidigare här i våras och det blev ett samtal om det här med att köra långpass på löpband. För det har hon gjort, ni kommer få höra. Och sen blev det också ett samtal kring det här med att faktiskt hänga i även om det går tufft i löpningen och man kanske inte når de där resultaten som man kanske vill nå eller som folk tycker att man borde nå. Det och mycket annat kommer ni få höra i min intervju tillsammans med Louise Wiker. Ja just det, sen är det den här halvmaran som hon sprang i Köpenhamn. Där slog hon till med ett nytt personbästa med tiden 1:18:16. Jag har inte så mycket mer att säga, utan nu kör vi! Vi kör första frågan. Vem är Louise Wiker?
Oj, vilken svår fråga. Du börjar med de här tuffa frågorna. Jag har väldigt svårt att framhäva mig själv. Sådär. Men, ja, 35 år. Ja. Vad ska man säga? Hjälp mig.
Ska vi komma tillbaka till den senare?
Ja, för det är en svår, det där är en svår fråga.
Mm. Ja, men då återkommer vi lite senare med den frågan. Men du är ju löpare också.
Löpare, ja.
Löpare. Vad var det som gjorde att du började med löpning då?
Jag har nog alltid hållit på och sprungit, eller varit väldigt aktiv. Sen hade jag min älskade farfar som var pensionär när jag föddes. Så han hade ju all tid i världen. Och liksom, idrotten var en naturlig del. Och jag sprang runt huset och han drog upp skidspår på vintern och sådär. Så att, och det började med att han tog tid när jag sprang runt huset. Och sen hade jag började spela fotboll och innebandy, men jag har alltid varit bättre på att springa. Det har liksom bara varit naturligt på något sätt.
Okej. Okay. Så löpningen har alltid varit med där, även när du spelar fotboll och andra idrotter också?
Ja, jag tränade kanske inte så mycket ren löpning, men jag var alltid... Alltså jag var ganska duktig på det för att inte träna. Alltså, fast när jag var yngre så var det korta. När man liksom vann 60 meter och sånt i skolan. 400... Men jag började liksom satsa på löpning när jag var på universitetet när jag inte hann med något annat.
Mm. Blev det då som ett substitut, eller alltså för att klara av studierna, eller hur var det då på universitetet?
Nej, så det var nog att jag behöver röra på mig. Jag får myror i brallan annars. Ah. Jag kan inte sitta still så länge. Det är helt omöjligt. Så att... Och eller löpningen är så enkel. Man kunde bara gå till friskatehallen, byta om, sticka ut och istället för att passa en tid på någon träning, en gemensam fotbollsträning eller innebandyträning och så.
Mm. Men du sa att det var, då var det korta distanser som du körde, eller?
Nej, när jag var
eller
yngre.
När du var yngre. Ja. Men nu har du ju, eller hur har utvecklingen varit där, distansmässigt? Där?
Ja, jag tävlade ju aldrig liksom mer än i skolan och så när jag var yngre. Sen sprang något 5 kilometers lopp när jag kanske var 18. Och sen började jag inte, så började jag springa liksom mer långt när jag började då på universitetet. Det var mest för liksom motionen, bli av med energi och så. Mm. Och så ville jag springa långt, började tävla på halvmaror och sådär. Men sen så kom ju skadorna av det, för jag hade ju ingen tränare så, jag tränade inte systematiskt eller sådär. Mm. Kanske för mycket stress och så. Och då när jag fick min första tränare, Peter Holgersson, då la vi om lite mer mot korta för att bygga upp en styrka istället och snabbhet.
Okej. Okay. Och märkte du resultat då direkt?
Ja, det kom ju ganska snabbt. Gjorde det. Och kanske för snabbt. För då hade jag inte den löpgrunden. Jag hade ju tränat allsidigt. Så då började jag tappa muskelmassa som man hade och liksom bara löpningen utan att fortsätta underhålla med styrketräning och och så.
Mm. Tror att det kan vara en vanlig, ett vanligt misstag man gör? Eller att
jag
man,
tror det.
Att man går på, det känns bra om man kör på hårdare, ökar ännu mer.
Och särskilt när man inte har någon att fråga eller sådär. Och när jag bodde, jag flyttade upp till Stockholm själv, jag hade min syster här och så. Men jag körde ju på känsla. Och jag hade ju hyfsat bra grundkondition, så att det sprang ju ganska mycket.
Mm. Tror du det ställde till lite för dig? Eller efter, att du hade bra grundkondition, då kunde du ju köra ganska mycket och hårt, eller antar jag, eller?
Ja, framförallt sprang jag liksom mängd, och sen jag tog nog inte hand om mig särskilt bra heller. Jag hade alldeles för stressigt. Pluggade på juristlinjen samtidigt som jag jobbade extra och så. Så att det var nog allt tillsammans som, alltså återhämtning, så som jag tänker på återhämtning nu, det fanns inte då.
Nej.
Det var liksom, det var nog bara slitage då.
Då var det bara att hinna med alla passer, ja, för att få in det där.
Exakt.
Men om vi ser nu då, hur ser en träningsvecka ut för nu då?
Nu har jag alltid löpvila på måndagar. Men det betyder inte naturligt helvila, utan jag kör oftast cross-trainerpass och någon form av core-träning och så. Men bara ett pass.
Mm.
Men sen, jag går ganska mycket på känsla. Jag har mina kvalitetspass som jag vill ha in.
Mm.
Men distanspassen går jag mycket, mycket på känsla. Det händer väldigt ofta att jag byter ut ett distanspass mot alternativ träning istället.
Okay.
Jag känner mig ganska trygg i alternativ träning. För det viktigaste för mig, som jag har lärt mig genom åren, det är kontinuitet. Det är viktigare att jag... Det är viktigare att springa 10 mil i veckan i ett halvår än att springa 3 månader 12 mil i veckan och sen vara skadad i en månad och så hoppa på.
Mm.
Så att, men just nu ligger jag nog på säkert 11 mil i snitt, skulle man säga.
Mm. Och du sa att veckan börjar med löp eller alternativt.
Mm. Jag känner mig, jag behöver en, för helgen är ganska intensiv med mycket träning i och med att jag jobbar och så. Så försöker jag få in ganska mycket träning. Så tycker jag det är skönt, och det känns tryggt att veta att kroppen får vila,
ja,
på måndagen det. Från stöter och så.
Ja.
Och sen är det intervaller tisdag, torsdag, lördag.
Vilka, du sa att du hade några kvalitetspass eller några nyckelpass som du vet att du jobbar med. Är det några du vill avslöja eller?
Nej.
Misstänkte jag, eller? Nej.
Ja.
Okej, okay. Då ska vi hålla det för dig själv.
Ja.
Men då, cross-trainer, hur kul är det? Eller?
Men, alltså, visst, när jag kan springa mycket så kanske inte det är lika. Men jag tycker ibland att det är... Det händer att jag kör intervaller på cross-trainingen också. Även när jag kan springa. Och det känns som att då får jag ju ytterligare ett intervallpass utan att det sliter. Så det känns som att jag kan höja nivån. Den totala liksom, kvaliteten på veckan.
Mm.
Med att köra cross-training. Så jag har liksom inga... Jag tycker att det är ganska kul. Särskilt när jag får köra på intervaller och så.
Och det blir väl en bra mix också. Att då blir det roligare sen att springa
också. Ja, det också.
Ja.
Och sen har... Cross-training har hjälpt mig så mycket genom åren. Att jag har liksom kommit tillbaka i mycket bättre form än vad jag trodde var möjligt.
Uh-huh.
Så att, ja, men jag har liksom en liten... Jag gillar cross-training. Fast det är en speciell sort som jag gillar.
Vad är det för speciell sort?
Ja, det är att man... Den finns på Sats Odenplan. Men att man liksom får ett mer rund... Det blir mer lik löpning. Det är inte som på de flesta gym. Där man liksom bara går och... Liksom man bara hasar fötterna framåt.
Ja, just det. Mm. Är det sån där man kan styra eller bestämma steg eller
ja, längre än sig själv?
Okej. Okay. Ja, de är kanske bättre. Men jag har
lite svårt. Det känns som att det blir...
Mer naturligt.
Ja, exakt. För den andra stoppar upp rörelsen på något sätt.
Ja, just det. Men jag satt och läste lite på din blogg här nu också. Du lyssnar ju mycket på musik och så. Ja, det har svettat sönder ett visst antal iPads också.
Ja, de funkar ju inte.
Eller de där små som
ja, har det. Så har jag haft en sån två stycken som iPod Nano tror jag det var.
Ja.
Som man kunde sätta så här, i sportbehån eller i Sydafrika nu senast. Då tror jag satte den här i shorts, liksom shortslinjen.
Mm.
Och så bara stendog den, den andra.
Hur är det under passet då? När man har musiken och så där under.
Ja, blir det
blir du tyngre då, eller?
Ja, det blir ett irritationsmoment att det sker.
Aha.
Men sen jag brukar tänka så här, ja, det är bra att det händer på träning, för då får jag liksom träna på att saker och ting kan hända.
Mm. Men då i iPads eller iPod eller vad du nu har med dig, vad lyssnar du helst på för musik under ett pass?
Ja, problemet är nu har jag en Sony Walkman, en sån vattentät som bara hänger runt liksom. Och där så det är inte så lätt att få tag på musik. Det är inte så många som har musik på datorn längre, utan alla har Spotify och sådär.
Ah.
Så att jag har raggat runt lite. Någon norrman i Sydafrika som hade lite musik, och min sambo hade lite, och nu ska min träningskompis ge mig lite hårdrock, Metallica. Okay. Jag gillar det, särskilt inför tävling och så. Då ah. gillar jag att lyssna på så här AC/DC och Metallica. Men det lyssnar jag inte på
vanligtvis.
Nej, utan då är det allt möjligt. U2, Coldplay. Och sen radio, ja. Det mycket, kommer över.
Mycket poddar eller P3-dokumentär
tror ja, jag. Ja, det lyssnar jag på mycket när jag står på cross-trainen.
Mm. Någon favorit som du har?
Det är ju... det är många. Jag gillar ju dem om... Eller gillar, men det är intressant. Men Alexander Mord, och nu senast lyssnade jag på Scientologbibeln. Jag lyssnade på den om Helenmordet nere i Skåne. När jag sprang runt Brunnsviken. Det var inte psykologiskt, jag var livrädd. Jag kom. Ja, det var inte att rekommendera, kan jag säga.
Nej. Men om vi återgår till träningen då.
Mm.
2014 här, hur tycker du att det har börjat för dig?
Det här är jätteläskigt. För jag är ju ganska vidskeplig och sådär. Och lägger inte nycklar på bordet och inte pengar på bordet och sådana där grejer. Så om nu när jag säger att det har gått väldigt bra, då tänker jag så här, nu när jag liksom slår på stortrumman och säger att det går jättebra, så kommer jag skadad imorgon. Men det har gått väldigt, väldigt bra efter maran. Och det var ju några veckor, en vecka efter maran, som jag tog hel vila från löpning. Och sen smög jag igång, körde nog kanske ett tröskelpass på crosstrain aningen för tidigt. För formen åkte väldigt mycket jojo ett tag. Jag var inte helt återhämtad. Men sen... Nu är det nog 4 veckor. Det tog... Jag skulle nog säga att det tog 4 veckor efter maran innan jag liksom helt var sugen på löpning igen. Och sen dess har det gått... Jag är nog stark. Jag känner mig starkare än...
Ja. Men hur var lägret då i vintras här? Som du var iväg
på? Det var jättebra. Sydafrika på Chefstrom. Jag har varit där så många gånger. Det är som ett andra hem. Så att det... men det fungerade, det funkade. Men då tränade jag för maran.
Mm.
Umgicks mycket med några norska löpkompisar. Och deras... Förutom att vi blev matförgiftade så...
Okej. Okay.
Fantastiskt bra.
Allihopa eller?
Ja, jag tror det var 4 från den... 5 kanske från det norska teamet som klarade sig. Och så jag och sen 25 fransmän som bodde på samma ställe.
Oj.
Ja, skämten blev ganska låga efter ett tag.
Men hur blir man stressad då? Alltså om man är på ett läger och ska träna och får en matförgiftning?
Särskilt för mig, eftersom det var 10 dagar till maran, så kände jag mig ganska stressad. För första året jag var i Sydafrika så hade jag problem med magen i säkert 2 månader efter jag kom hem. Och det stressade mig väl mer att det skulle följa med och krångla på... Medan andra, vi hade väldigt hög feber och så. Medan andra kanske var oroliga för att det skulle påverka min prestation. Att jag var svag och så i Dubai. Men jag bestämde mig, när jag märkte att jag kunde börja jogga och så. Då kände jag att nu bestämde jag. Jag kan inte tänka på att det kanske kommer påverka mig. För då behöver jag inte åka till Dubai.
Nej.
Så att, men så här i efterhand så, det tar ju ganska... samtidigt så ser jag det som en styrka att... För när folk pratade med mig om det när jag kom hem, så hade jag nästan glömt bort det. Och det måste ju vara en styrka att även att man inte har liksom perfekt uppladdning, så kan man ändå prestera.
Mm.
Även att det kanske inte gick riktigt så bra som jag ville.
Nej, om vi kommer till Dubai då.
Mm.
Hur ser du på loppet nu i efterhand?
Ja, men det är rätt häftigt att ha gjort det ändå. Och helt okej. Okay. Tid liksom. I sommaren 2013, då tränade jag för 5000.
Mm.
Fick inte alls ut på tävling. det som jag tränade för. Jag brukar vara tvärtom. Kanske ingen stjärna på träning, men på tävling lyckas jag plocka fram. Men sommar 2013, det var precis tvärtom. Tränade hur bra som helst, men tävling var liksom... Jag tror inte jag hade något krut kvar, men det kom välkom till träning, tävling.
Uh-huh.
Så att, då sprang jag halvmaren i Stockholm för skoj, sådär. Och gjorde in det 1.20. Och då tänkte jag så här, ah, kanske ska testa maran då. För jag behövde göra något annat. För jag var lite så här... Jag har nog inte haft en sån motivations... Jag ska inte säga att det var motivationsdipp, men jag tyckte inte det var roligt. Jag hade... För det var ju någonting som inte fungerade. Om det var att jag satt för mycket press på mig själv, eftersom träning gick så bra.
Mm.
Eller... Och det är nog det bästa jag gjort, för jag fick en sån nytändning av att träna, ha ett helt nytt mål att träna för. Och det var ju ett oskrivet blad. Det...
Nej, jag ska bara komma.
Så det var varje pass på ett helt annat fokus. Terräng-SM låg ju lite stökigt där på hösten, för jag ville ju ändå springa terräng-SM, så vi kunde inte riktigt börja träna för maran förrän efter det. Så jag hade ju egentligen november, december och sen två veckor in i januari som jag verkligen... Så det är ganska kort tid nu i efterhand. Så det känns som att jag fick ut ganska mycket av den träningen jag hade lagt ner ändå.
Men hur mycket har du ändrat då i träningen? Att träna för 5000 till att gå upp till en och träna för en mara?
Ja.
Det är ganska stor skillnad på...
Om man säger sommaren 2013... För jag hade ju 2012, halva 2012 var bara skador egentligen. Följde med 2013, fick jag en stressreaktion i foten på vintern och började springa ordentligt i april. Så det var inga långa, annars även när jag sprang för 5000 så kunde jag springa 2 timmars pass ibland. Mm. Även att det var något som inte Ruben tyckte var jag behövde som 5000, men det hände. Men jag hade inget 2 timmars pass överhuvudtaget sommar 2013, utan jag sprang nog som längst kanske 22 kilometer då.
Okay.
Så hade någon sagt till mig då att i november skulle springa 76 kilometer på träning, då hade jag sagt att nej, det går inte att ske. Så det var ju något helt nytt, att jag hade pass, de långa passen blev, men det var ju en enorm kick. Mm. Liksom första passet över 30 kilometer var. Alltså, och varje liksom, för jag flyttade ju gränser varje vecka nästan, för jag testade något nytt. Så det blev liksom en boost varje gång. Och mycket mindre intervaller, mycket mer maratonfart. Men jag gillar ju intervaller, så att jag bad Ruben McRae som hjälpte mig med träningen att jag ville behålla ett intervallpass i veckan. Så det var tisdagar, men det var inte mer åt tröskel, lite snabbare än tröskel kanske. Och sen var det ju maratonpassen. 14 kilometer distans, avslutade med 10 kilometer i maratonfart. Maratonfart, maratonfart, långpass, maratonfart, maratonfart, långpass. Ja. 5000, då är det intervaller.
Ja.
Längre distanspass.
Ja. Men att gå upp då mot 30 kilometer, hur var det här första gången?
Det var långt. Men det gick bättre än vad jag liksom trodde. Jag blev lite så här sliten i baksidorna. För det blir ju lite monotont sådär.
Mm.
Och säga så att jag hade lite känningar i en vad. Så, här, debusa, så att när jag sprang ut i kylan så började det krampa. Och så jag sprang på löpband. Jag sprang alla långa pass. Oj. På löpband. För så fort jag kom ut så fick jag liksom ondare. Så 36, kanske jag sprungit... Tre långpass på 36 kilometer på löpan.
Hur motiverar man sig då? Eller?
Man bara gör det, man bestämmer sig.
Då måste man bara stänga av, helt enkelt.
Alltså, det var det. Jag hade sån motivation, sånt fokus på maran i Dubai. Så varje pass liksom var ju bara, det var ett steg på vägen. Och gjorde jag det inte det, som jag skulle, det är svårt att förklara. Jag var så otroligt fokuserad på att genomföra det jag skulle.
Men körde du de passen själv då, eller körde du med någon annan?
Ja, jag körde nog en del, men sen tränade jag min kille som heter Erik Begler som har hjälpt mig massor. Han har liksom ändrat i sina program för att han ska kunna hjälpa mig och sådär. Så han stod ofta på bandet bredvid, men inte så länge såklart.
Nej, så han kom och körde 15, eller ja,
låt säga 15. Ja, eller 28, sen hade jag...
Ja, nu drar jag.
Ja,
Oj, det är riktigt imponerande att köra så långa pass på... Men kör du med lutning då också på bandet, eller hur?
Nej, det gör jag inte. 0,5 kör jag ibland. Men för om jag kör upp på 1% lutning, ute springer du ju inte. Du springer inte 36 km uppför.
Nej.
Och så länge som... Alltså, det blir inte samma som att springa ute. Springer du på band, oavsett om du springer med 0,5% lutning, 1% lutning, det blir aldrig samma ändå.
Nej.
Och bara att jag vet att det här, den här farten kommer kännas tyngre när jag kommer ut. Att man vet om det. Men samtidigt så kan du... Man kan fokusera på löpteknik. Man får... Alltså, ett helt annat fokus när du springer på bandet. Så att en 3.30-fart motsvarar ju inte 3.30 ute.
Nej.
Men så länge du vet om det. Jag är medveten om det när jag springer på 0% slutning.
Mm, mm. Men jag kan tänka mig på ett band också. Måste du vara mer fokuserad... Alltså... Precis som du är inne på, teknikmässigt. För du har ju ändå ett band som rör, ja, rör sig under.
Men man kan springa rätt avslappnat. Och,
ja.
Sen blir det lite monotont. Sådär, men på det gymmet som jag tränar så är det rätt mycket folk. Jag tittar lite på folk, lite musik. Där. Ja,
ja, okej.
Okay. Häromdagen var det någon tjej som sa så här: Gud, alltså, det ser ut som du ska flyga in i väggen snart. Jag körde någon sån stegring när jag skulle börja med intervallerna.
Okej. Okay. Men då måste du vara ganska känd på det, eftersom att det står där ganska länge.
Jag tror det. Det var en man som kom för spinningsalen här precis, som man går förbi där.
Ja.
Och jag började innan de började, och sen körde de två pass, ihop två pass, och så stod jag kvar när jag stått här länge. Så här. Ja, så, är det maraton? Ja, det är maraton.
Men hur var det då att springa i Dubai? Där var det också ganska flackt och monoton bana.
Ja, alltså jag hade ju egentligen bara tänkt, vad skönt att det är platt.
Mm.
Så dagen innan så började Salke prata om att, ja, du vet, man får försöka ändra steg och sådär om det blir för monotont. Jag tänkte, i och med att jag inte hade någon tidigare erfarenhet om det, så tänkte inte jag så mycket på det. Men jag blev ju värre, kan man säga. För det var ju ett... Först var det startrakan var väl kanske 200 meter, sen svängde man höger. Sen var det 15 kilometer rakt fram. Sen var det en U-sväng, kan man säga.
Ja.
Och sen var det ju, då var vi 15. Sen var det ju i princip rakt fram till man vände igen vid 36. En likadan U-sväng. Det enda var ju att från 34 kanske, eller 33,5 till 35, så gick det svagt, svagt utför. Och då hade ju mina ben börjat göra ont. Så det kände jag av. Men sen när vi liksom vände vid 36, då var det ganska skönt att få byta steg. Alltså när det blev lite uppför först. Men sen insåg jag att det vart ganska jobbigt också.
Mm.
Men ja, det är... Så jag vet inte om Dubai... Visst, den är platt. Men som debut, det är exakt samma steg.
Mm.
Alltså det är klart att det är lätt, mycket lättare än Stockholm när du behöver springa över Västerbron. Det kommer man ju aldrig få.
Jo, det är klart. Men vad tänkte du under loppet då? Eller kommer du ihåg några tankar? Från... Det är ju rätt länge man är ute.
Man hinner ju tänka så mycket. Men det är många tankar som jag inte kommer ihåg. Alltså som, det enda jag visste var att jag hade bestämt mig för att dela upp det fram till de här 15. Så jag tänkte att 15 är ju ingenting. Det gör jag ju på träning. Alltså 15 km på distans. Distans på träning nu, det är ju ingenting.
Nej.
Så då började jag. Men sen efter det, då... När vi vände, då fokuserade jag på varje vätska. Och däremellan så var det ju så här, nu känner jag mig trött, nu känner jag mig bättre. Det kommer komma svackor, det vet jag om. Jag kommer bli stark. Mer så där. Sen bara, jag... Åh, 30 så här. Jag har aldrig sprungit 30 km på tävling. Jag har slagit ett rekord. Så.
Ah, okay.
Just att mycket tankar var ju på hur känns det.
Mm.
Och det kanske man inte ska fundera så mycket på.
Ah. Men kan man känna så här att man vill trycka på för mycket eller öppna för hårt?
Ja, alltså jag hade ju bestämt, ja, det kan man säkert göra. Men jag är ju en försiktig general, så jag går ju ut oftast för lugnt. Och Rubin hade väl sagt 3.50. Salkai som sprang med mig sa att 3.50. Men jag visste att 3.55, det klarar jag hålla.
Ja.
Så vilken fart vill jag gå ut i? 3.55 såklart. Och det blev så 3.55.
Mm.
Och sen vid 26 och någonting, då sa jag till Salka så här, om vi håller den här farten så kan vi öka sista milen. För då kändes det ju uppenbarligen väldigt bra.
Ja.
Men sen hände något. Började kännas lite jobbigt vid 30. Och sen vid 33, väldigt mycket mer jobbigt.
Ja, jag tycker det är jobbigt med halvmara att man hinner tänka så mycket. Men på en mara kan jag tänka mig att man hinner tänka ännu, ännu mer saker.
Men jag hade en ganska positiv känsla genom hela... Jag var otroligt fokuserad. Likaså som jag berättade om tidigare, om träningen på maraton. Mm. Liksom, genomförandet av det. Liksom. Jag är lite imponerad av mig själv. Att jag trodde inte... Jag koncentrerade, eller vad man ska säga, på... Mm. För många frågat mig, ja, men det är ju inte så mycket publik och sådär. Nej, men jag vet inte. Visst, det hade kanske hjälpt om det hade varit mycket publik och så. Men... Ja, jag märkte inte så jättemycket av de som var heller.
Nej. Nej, men är väl så inne i loppet.
Jag var så koncentrerad på uppgiften på något sätt.
Ja. Och det är väl en stor skillnad att gå från 5000 på bana, kan jag tänka mig,
ja, till... Det är väldigt stor skillnad.
Ja.
Men... Nej, det är rätt häftigt att ha gjort det. Jag har sprungit en mara ändå, särskilt... Ja, som bara... Du behöver gå tillbaka liksom, till sommar 2013. Det var det helt otänkt. Alltså... Nej, då sa jag såhär, jag är inte säker på att jag vill springa några. Kanske springa Stockholm som motionär.
Om vi backar bandet ytterligare lite då.
Mm.
Till säsongen 2011. Då gick det väldigt bra för dig på bana.
Det gick väldigt bra.
Då kändes det lite som... Eller du skrev själv att då kändes det som att det lossnade lite för dig.
Ja. Jag har ju varit... Alltså, sen jag gick med Hässelby 2004 så har jag ju varit med på alla SM-tävlingar och det är alltid liksom uppmuntrat så att man ska vara med. Och jag tror att jag har varit sist, näst sist på bana på SM.
Mm.
Både 5 och 10 tror jag. Men ändå alltid velat vara med liksom och sådär. Och sen 2010 på årsskiftet 9-10 var jag i Sydafrika. Jag tränade jättebra. Då kände jag så här, nu... Alltså liksom, det bara kände att det var mycket starkare, hade gått framåt liksom, och jag kommer ihåg Midde Hamrin sa så här till mig, du har de bästa åren framför dig så här, du springer så fint så här, kom hem första passet på Bosön, så kände jag så här, det är något i den här foten som för det gjorde så vansinnigt ont och jag bara tänkte så här, det här är en stressfraktur, helt säker på att det var en stressfraktur. Och då sa Olle Wallering till mig så här, det finns värre saker än stressfrakturer. Jag bara, så gick jag med den där onda foten och det hände ingenting. Det gjorde ont. Alltså när jag bara ett löpsteg så var det som någon satte en kniv i röntgaren. Nej, det var ingen stressreaktion. Det gick liksom, veckorna gick, månaderna gick. Så här, det här var januari, slutet på januari, februari. Fortfarande lika ont och liksom vila från löpning. Mars, precis lika ont. Och man, liksom, man tycker att från alltså vilar man så borde det bli något bättre. Ja. Och då träffade jag en läkare och så sa han att det var en inflammation i fotleden. Så jag fått en sån impingement av nerven. Så fick jag kortisonspruta i fotleden. Så sa han så här, det kan hända att det inte blir bra det här. Ja, så bara nej. Så sa han så här, nu, då sa min sjukgymnast också, Jenny Jakobsson, att nu måste du prova springa. Ja, så provade jag springa och kom tillbaks. Och då var foten som, när man stukar den riktigt illa, så här supersvullen och så.
Mm.
Och då sa han så här, nej men det är en operation. Och i april 2010 opererade han. Han gick in och skrapade runt. Och det var liksom, han tog bort inflammation, det var bara det. Så kunde jag belasta foten ganska alltså, omgående egentligen. Sen började jag jogga och springa. Och under den här våren så tränade jag helt vansinnigt mycket alternativt.
Mm.
Både styrka och crosstrainer. Sen sprang jag 3000 på Sayoka i juni redan. Men då körde jag fortfarande cross-trainer alltid dagen efter jag hade sprungit. Och så fortsatte jag så. Körde jättemycket cross-trainer den sommaren också.
Mm.
På 10-20. Det är ju ingen jättetid. Men ändå kände liksom, ja, hyfsat redan. Sprang ett 10 km i London i juli. På 37 låga. Och jag tror jag hade legat runt 37. Alltså tidigare. Det var nog liksom runt... Och sen så tände på bra på SM där på i slutet på augusti. Jag kanske kom i sexa kanske, något sånt där. Liksom, det indikerade inte heller någon sån här liksom, supersläpp eller sådär. Sprang Lidingö-loppet, jag gillar ju terräng. Och sprang in på 36, 22 kanske, på sista milen. Och då insåg jag att det här var ganska bra. Och kände mig liksom stark.
Mm.
Att nu har jag sprang i uttagningen till NM, blev uttagen till NM. Och då var det bara liksom som man bara drog ur. Och sen fick jag vara skadefri från då jag, från att jag gjorde operationen i april 2010 till 2012 i mars var jag i princip skadefri.
Mm.
Och det var väl då jag insåg att får man bara vara hel? För det är skadorna som har varit mitt bekymmer tidigare. Och då, men jag var inte förberedd på att jag var så bra då på terrängen sen 2011 att jag faktiskt kunde ta medalj. Så jag blev lite så här. Jag kunde inte se mig själv som en vinnare. Och då vinner man inte heller. Men efter det och sen på SM på banan, då visste jag att jag kunde. Jag vet inte hur det hände, men jag var i mitt livsform. Alltså, och sen liksom fortsatte det till finkampen. Jag persade med en minut.
Mm.
Det var bara, det sitter så mycket i huvudet. Alltså man, för liksom löpa Sverige är ganska liten. Och det finns en viss hackordning. Att den ska slå mig med si och så mycket. Och man måste liksom slå hål på det där. Och har man gjort det, då är man liksom där.
Du sa att mycket sitter i huvudet också. Jag tror att det är när man kommer över en viss spärr där.
Mm.
Som det bara lossnar. Ja. Så som det gjorde för dig också. Mm,
det är det. För att jag hade... Ja, men många av de här löparna, de skulle ju vara... De skulle vara före mig och syns så mycket före mig och så. Och jag vågade, jag visste ju att jag hade tränat bra. Men jag vågade ändå inte lita. Eller se. Jag kunde inte se att jag ändå skulle vara före dem.
Mm. Hur gjorde du för att komma över den? Eller?
Ja, men grejen var att det hände ju bara på trängelsen.
Mm.
För att jag var så bra form. Så att jag låg med där. Liksom... För jag är ju lite så här, som jag sa, lite passiv, lite försiktig.
Mm.
Men det, för om jag känner att det börjar bli lite jobbigt för tidigt, då slår jag liksom oftast av lite på. Men uppenbarligen så, det kändes nog så pass bra när jag låg med klungan där på 4 kilometer på terrängen sen 2011. Att jag bara låg kvar där. Och sen, ja, så räckte det till en tredje plats. Och då, det var liksom det som var avgörande.
Mm.
Så släppte det sen.
Det måste ju vara en väldigt skön känsla, eller?
Ja, det var ju hur häftigt som helst. Det var det var enormt roligt. Det är liksom... Och jag har hållit på så länge, liksom. Och jag tror inte att... Det är nog många som inte hade sett mig. Eller som trodde att jag aldrig skulle ta en SM-medalj. Mm. Med tanke på att jag har varit med liksom näst sist, när ska hon sluta, liksom. Det blir ju aldrig något av henne, eller så. Och det tycker jag att många ska ta med sig. För det är, man kan vara talangfull på många sätt. Och, alltså, jag har ett ganska starkt inre driv.
Mm.
Även att det kanske inte alltid syns. Och jag tror att vi skulle vara, det skulle vara bättre om, om folk runt omkring stöttade mer. Sa positiva saker. Även till de som kanske inte är längst fram. För man vet inte vad som finns. Och det behövs så lite för att man ska växa. Mm. Tycker vi liksom löper Sverige så litet och det är den här, åh nu är slut så här. Och det är någon som gör en dålig tävling, åh nu är slut.
Mm. Men är det inte väldigt ofta så att man, när man är ung eller lovande, så är man talang.
Mm.
Och man ser aldrig de där som är lite, ja men kanske de som kommer 9-10 på ett SM eller så, som ändå är där och springer.
Mm.
Tycker att man borde, ja men du är inne lite på det, att man borde lyfta det, att fortsätt istället, ja, för att tänka så.
Precis, uppmuntra. Och kanske liksom... jag har ju lyft fram Anders Olsson som ledare i Hässelby tidigare. Som jag sa, han tyckte alltid att man skulle vara med. Liksom, ja men det kan vara så att det är någon som liksom bryter i laget och sådär. Och alltid liksom försökt skicka så många lag som möjligt på terräng-SM så att man... För ibland så blir det så få lag. Så jag har ju fått liksom bronsmedalj i lag fast jag har varit... Kanske på 20:e plats på långa banan. Mm. Men det är ändå ett liksom, lag som... Och det har väl säkert fått mig att växa. Fast jag, ja. Och har alltid liksom minsta lilla framsteg man liksom gjort, han bara, fan bra är det där, liksom, fem sekunder bättre, fast man är liksom 3 minuter från segern.
Mm.
Men det är ändå, jag har ju ändå förbättrat mig. Så jag vet inte om han är medveten om det själv, men han har betytt otroligt mycket liksom, för att jag har hängt i på något sätt.
Mm.
Och trott att jag kan.
Men under den här skadeperioden då, lärde du väl väldigt mycket av... Ja, men du sa också att du kör mycket cross-trainer även nu.
Mm.
Det är väl också anledningen till att du vill kunna vara skadefri? Eller
ja, det är det. Jag litar liksom på cross-trainer. Och jag tror att mycket sitter i huvudet. Och jag tror inte att det är bara löpning som gör... Alltså få hjärtat jobba, så får man ju träning. Och det är inte bara löpningen som... Och jag måste ju tro på mitt... För det är enda sättet för mig. I och med att jag är så skadebenägen. Eller har varit. Att jag kan inte springa lika mycket som alla andra som är gör motsvarande resultat.
Mm.
Och börja tvivla på att... Ja, men kanske om jag sprang de där 15 milen istället. Då skulle jag vara med. Utan jag får liksom... Jag har bestämt mig. Och då måste jag lita på det.
Mm. Men har det hänt en gång... Jag kan tänka mig att det har hänt att du har börjat tvivla så och tänkt att jag måste nog ändå, eller...
Många gånger.
Ja.
Så är det ju.
Men det där måste väl vara också väldigt lätt att man fastnar i det. Att man måste bara, för att bli bra på löpning, måste man springa. Eller jag kan uppleva att det är väldigt många som kör väldigt mycket mängd.
Mm.
Men då är det bara fokus på att man har mycket mängd. Sen vad man gör under den mängd, eller förstår du vad jag menar? Mm. Så går man på en skada.
Precis, och jag har haft Robin McRae som min tränare sedan 2006 tror jag, till och från.
Mm.
Och han har ju inte den filosofin, inte när han tränar mig i alla fall, att den som springer mest blir bäst. Utan man måste hitta det sättet som fungerar, och han har alltid uppmuntrat mig till att köra alternativ träning.
Mm.
Och han känner mig, han vet att jag är trygg i det, och man måste ju känna av den aktiv också, att vad som fungerar för... Och det har jag tyckt varit skönt med honom, att han aldrig har liksom kört det här mantrat att jag måste springa mer för att bli bättre, jag måste springa mer sådär.
Mm. Det måste väl vara skönt att ha den tryggheten med en tränare som inte hetsar till att du måste köra den här filosofin, eller förstår du vad jag menar?
Oh, ja.
Ja, det låter väldigt skönt.
Ja. Måste jag säga. Det är det.
Men om vi ser framåt här nu då,
på
2014. Nu har du halvmara nästa helg i
Köpenhamn.
Hur känns formen inför det här?
Eller? Den är bra. Ja. Jag är nog mitt... Jag tror att jag har nog aldrig varit i bättre form. Och sen är det inte säkert det betyder att jag springer mitt bästa lopp på lördag. Men jag har tränat så bra som jag har gjort nu har jag nog inte gjort tidigare.
Mm.
Jag har bara att kunna liksom bocka av pass efter pass efter pass. Och när jag får göra det, då blir jag blir så enormt trygg i mig själv. För jag vet att när jag har gjort den träningen jag ska, då kan jag prestera om jag bara vågar.
Mm. Och då gäller det att våga också.
Ja, det är lite min... Det är väldigt få lopp där jag faktiskt har fått ut min maximala kapacitet. För att jag inte riktigt... Vågar inte bli trött. Eller vågar misslyckas. Jag springer hellre hyfsat bra. Än att springa jättebra. Och riskera att gå i väggen.
Mm.
Jag sprang i 10 km lopp för 2 veckor sedan. I England. Det är första gången som jag startar ett lopp. Och bara tänker så här. Nu blir det engelska. För Rubin har ju liksom matat mig tidigare. Och ibland blir det engelska liksom bara... push liksom. Jag skulle bara trycka på liksom. Det var min enda mantrat jag hade. Inte så här som jag haft tidigare, så bara, men det ska kännas bra fram till 5 och sen kan jag trycka på. Utan nu var det bara, det får hålla så länge det håller.
Mm.
Sen blåste det ganska mycket, så vi kanske hade pratat för mycket om det innan, jag och min sambo, att den är så vindkänslig, så det liksom gäller att inte ta för mycket vind. Så vid 3 ungefär så hamnade jag i en klunga. Och det kändes så bra. Och jag kände att det här är bekvämt. Men är det för att jag inte tar någon vind alls? Eller är det för att det går för sakta?
Mm.
Antagligen både och. Så det försvann några. Och då blev jag lite så här försiktig. Men samtidigt måste man ju vara smart. Man ska inte gå ut och ta liksom, vara ett vindsoll. heller på en...
Bara för att pressa sig.
Nej. Men, och så det var en helt ny Och det har ju maran att tacka för också. För att så som det kändes de sista 8 kilometerna på maran, vet jag att jag kan springa med den känslan.
Mm.
Då kan jag gå ut betydligt hårdare än jag någonsin har gjort förut. Ja.
Men hur många halvmarer har du gjort tidigare?
Oj. Kan jag ha gjort 5 kanske? Jag gjorde 3 stycken 2003. Hyfsat jämnt. En 2019, en 2009 och en 2019. Mm. Göteborg, Karlstad, Stockholm.
Ah, okay.
Jag hade en fart.
Ah.
Sen sprang jag kanske någon halvmara 2005 och någon 2006. På sina 5 och sen den här 5 eller 6.
Just det.
Men jag har aldrig tränat för halvmara så som jag har gjort nu.
Nej. Hur stor nyckel är ett sånt här lopp inför det stora målet sen framöver här?
Det är ju väldigt, alltså, framförallt så det jag vill med halvmaran nästa här, det är ju att få ett kvitto på att liksom träningen har gått bra och sådär, såklart. Men framförallt vill jag ha ett bättre pers så jag vågar gå ut hårdare på maran. Att jag har liksom en mer tid att gå på från halvmara perset till passeringen på maran. Mm. För nu har jag ju gjort en 19:40 eller vad det var, så passerar jag på en 22 på maran. Jag skulle ju säga att om jag skulle kapa någon minut till i alla fall,
mm,
så då vet jag ju att jag har lite mer att gå på.
Mm. Nu blir det väldigt bra startfält här också i Köpenhamn i och med att det är VM också.
Ja, men så damfältet startar i 20 eller 25 minuter innan.
Mm.
Men sen så herr VM maran, ja, herr VM löparna, de startar ju samtidigt som oss. Men jag tror att det är ganska mycket andra bra, som du säger, löpare också. Det som oroar mig lite är så här, ja, för fokus kommer ju vara på elitlöparna som springer VM.
Mm.
Hur blir det liksom? För man vill att allt ska funka runt omkring. Så här, att man inte får stå i kö i en kvart om man behöver gå på toa i sista minuten, eller att man får stå där uppvärmd i en kvart innan man får. Men ja, alltså, sånt får jag bara sluta tänka på.
Men du är ganska förberedd på dem, eller du har varit inne på det tidigare i alla fall, med förutsättningarna, ja, där med
det är
magsjuk inför.
Precis. Det, men det som är känsligt är att man måste kunna, jag måste känna att jag kan gå på toaletten innan, om det är för det här. För det är något sånt där som att jag måste knyta skorna, det är att jag kan bli såhär, jag måste gå på toa en gång till.
Ja.
Att man kanske inte behöver, och har man väl börjat tänka på det, då måste jag göra det.
Ja.
För annars är det kört.
Ja, det där tycker jag är nästan det värsta, om man får stå i kö.
Ja. Det går inte.
Och så står man bakom några som ska starta kanske om en timme.
Mm, eller som är där som publik.
Ja. Alltså ska man stå där snällt. Alltså. Ja, nu ska vi se här. Jag har en kvart kvar nu här.
Mm, titta på klockan.
Men har du startat någon gång utan att du har kunnat gå på toa?
Alltså, nej, jag tror inte det.
Det måste vara mardrömmen.
Ja, jag tror att det är liksom, det är säkert någon gång när den inte haft någon lag antar jag. Men det är liksom, nej, inte vad jag. För det är någonting som jag tycker är allra viktigast som arrangör ska tänka på, att det finns nog med toaletter. I Dubai fanns det 2.
Oj.
Till alla elitlöpare. Det var alldeles för lite. Alldeles för lite. Och det är likadant något annat. Karlstad stadslopp, som är ett av mina favoritlopp, de har också för lite toaletter. Men då kan man ju liksom, då blir det att folk springer liksom. Ja, till buskar och så.
Ja. Men vi ska prata lite om din blogg också som du har.
Mm.
Vad får du för respons där igen? Eller hur är det att ha en blogg till att börja med?
Ja, men jag tycker det är ganska kul på ett sätt. Man kan dela med sig, men det är väldigt svårt att vara liksom personlig men ändå privat. Jag har ganska liksom stor integritet och så.
Mm.
Men ändå liksom göra bloggen läsvärd och försöka hitta en bra balans på vad som. För den är ju på maraton.se, så det är inte bara liksom elitmotionärer eller som är väldigt inbitna, utan kanske alltså rena motionärer.
Mm.
Då kan jag inte bara skriva om liksom tider på mina 200-ringar och för det.
Det säger jag kanske inte så mycket.
Precis.
Men du skriver inte så mycket tider. Så har jag.
Nej, men jag, det säger inte någonting för någon annan än för mig. Om jag inte också ta med alla andra parametrar som påverkar, ja, vart springer jag på band, springer jag på bana, vad har jag för puls, vad har jag för laktat? Jag har ingen laktatmätare, så jag kan inte, jag kan liksom inte förmedla vilken ansträngning eller så, och då håller jag det heller för mig själv. Mm. Så jag kan dela med mig om vad jag har kört för pass, för det är vad andra har glädje av. Och sen hur ansträngd jag eller hur hårt pass jag kör, det behöver ju bara jag veta.
Mm. Men vad skulle jag säga? Jo, vad får du för respons på bloggen?
Ja, men jag har fått ganska bra. Det var ju senast igår någon tjej som tyckte att det var en jättebra och inspirerande blogg. Och det är så himla kul. För jag var ju... Det är det som har gjort att jag har väntat så länge med att börja blogga. Att de här nättrollen som finns och så.
Mm.
Jag vill inte ha... För det är klart att man blir påverkad. Och jag visste inte hur mycket skulle det påverka mig om jag skulle få en massa negativa kommentarer och så.
Men har du råkat ut för något sånt?
Ja, nej.
Ja, du ser.
Nej, och jag hoppas att jag inte... Nu har jag bara fått jättefina kommentarer och så.
Ja.
Och det är kul. Det får man ju en boost av. Och jag tar jättegärna emot liksom konstruktiv kritik, saker som man vill läsa mer om eller sådär. Men sådana här påhopp, det här liksom inte hemma. Det är det som är så trist med nätet. Att det, man kan vara anonym.
Mm.
Och då brukar, vad vill man när man...
När man är anonym.
Ja, och varför vill man såra någon annan? Det är sådana saker funderar jag på. Men jag har inte råkat ut för det.
Nej. Som tur är. Men sen måste du också... Du reser ju väldigt mycket också.
Ja.
Har du något favoritresmål? Så?
Ja, Sydafrika gillar jag.
Ja.
Jag faktiskt, jag tänkte att jag skulle skriva ett inlägg i bloggen om det där. Liksom, vilka är mina favorit... Så jag delar ju upp dem i kanske... Som är liksom favoritresmål... generellt och det som funkar bäst med träningen. Och Nya Zeeland och Australien skulle jag ju åka till om inte var fokus på träning. Nu finns det ju vissa, det finns jättebra möjligheter, Ekvall och de har varit i Australien, men liksom Australien kommer ju alltid vara mitt liksom, jag älskar Australien. Nya Zeeland var fantastiskt. Jag pluggade i Australien, det är liksom Sydafrika för träning och Flagstaff i USA, St. Moritz också, alla de är höghöjds. Gillar jag som tränings, och sen England också som för bara rekreation.
England har varit mycket gjort tävlat i, ja, eller?
Det är för att det finns ju, det är så nära, så att folk åker ju oftast liksom över dagen, så de samlar de bästa och det finns alltid bra sparring och så, och när vi är på resa liksom på semester eller ja, weekend, jag vet inte, träningsläger och semester, allting flyter ihop.
Mm.
Vad är vad, men om huvudsyftet är semester så blir det ju ändå att jag lägger in någon tävling eller så för att få ett bra träningspass, så kan man, de har bockat av det. Jag gillar liksom traditioner, alltså de är liksom traditionsbundna i England och, och det är något visst jag gillar. Gillar det.
Men vilket är roligaste loppet då, så det här med...
Ja, roligast, det är nog Finnkampen på 10 000.
Ja, det var kanske inte så svårt.
Nej, nej.
Men om vi tar bortsett från det, alltså som du har varit ute på resa också. Som...
Oj, vad svårt. Ja, vad kan det vara? Jag har ju sprungit många lopp i Dubai var ju speciellt, liksom.
Mm.
Såklart. Men om mer liksom som inte har varit så allvarliga eller blodiga och sådär, så gillade jag Great Manchester Run, 10 kilometer i Manchester, jättemycket folk.
Ja.
Och mycket folk längs banan. Så sprang jag ett traillopp i Flagstaff, har jag gjort 2 gånger. Det är speciellt att tävla på 2000 meter.
Ja, just det.
Det var och så var det var liksom, jag trodde det skulle vara terräng, men det är liksom det är sten, alltså det är mer trail.
Ja.
Andra gången jag sprang så då kom det en tjej och passerade med såna hooka...
One.
Ja.
Ja.
Och då tänkte min sambo när han stod, han bara, nej, hon måste ha brutit. Det kom någon med moonboots. Men de är tydligen bra när det är sådär stenigt.
Ja, de ska tydligen vara bra att springa i också. Ja. Jag vet inte, jag har inte springit... De ser väldigt klumpiga ut.
Ja.
Men vilka skor har du själv att springa i när du...
Ja,
nu eller du har väl ett antal?
Ja,
antal.
Det har jag. Nu springer jag i, som distans har jag Asics Nimbus.
Mm.
Sen har jag Adidas Adios. som lite snabbare intervallsko. Så har jag testat Nike Flyknit som jag fick som för det här skotestet som är på maraton.
Ja.
Jag sprang lugn distans i dem och tyckte att vilka obehagliga skor.
Flyknit Lunar?
Ja, precis. Ja. För det kändes som jag åkte runt i cirklar med framfötterna.
Mm.
Jätteobehagligt. Sen testade jag dem och springa ett snabbare pass. Och varit jättesköna. Verkligen, de känns rätt... De känns mjuka. Så jag vet inte om jag skulle ha dem på tävling. För då gillar jag att få liksom bra respons och hårt.
Mm.
Men jag tänker att de är bra för mig. De känns liksom dämpade sådär när man tränar. För mig är det inte jätteviktigt på träning att jag har en sån extremt bra känsla. Det vill jag ha på tävling. Utan det är att jag liksom sliter så lite som möjligt på kroppen på träning. Mm. Sen har jag haft ett par Adidas. Jag tror inte de finns kvar längre. De är supertunna. De har slutat tillverka dem, men de är något år gammal. De ser ut som Adios, men de är här super, super... Ser nästan ut som spikskor, fast inga spikar i.
Ja, nu kan det vara...
Ja. De har ju kört 10 km i... Fast de är slut. Men alltså, de är det som att sätta på sig strumpor.
Ja, okej.
Okay. Så de är ju...
Men de här... Glide Boost då? De...
Ja, men jag började ju springa i dem. Och blev ju liksom helt såld på dem. Mm. I höstas. Och de var så mjuka och jag bara, åh vilken liksom, Adistar hade jag då. Mm. Men sen så började jag få lite småkänningar på insidan av den här och så. Och sen hade jag ju det ganska mycket i november liksom. Så åkte jag till Sydafrika. Och då sa sjukgymnasten det till mig så att oftast är det att man har bytt skor.
Mm.
Den typen av liksom. Och har du gjort det? Jag bara, ja. Och jag känt att den Adistar Ride, att den är så mjuk i själva skon. Man får liksom ingen stöd i skon. Det är som en strumpa liksom.
Mm.
Och då säger jag, så nu har jag... När jag kom hem så bytte jag ut dem. Och då har det ju försvunnit. Okay. Jag vet inte om det är det eller om det är någonting annat. Men liksom dämpningen, boost-dämpningen, den är ju jätteskön när man kör distans och så. Att jag tycker att jag blev mindre sliten. Mm. Men det är för lite stabilitet för mig i skon. Ja, liksom i själva... Ja, i sidleds, om man säger.
Ja. När vi även inne på skor så har jag läst... Du lämnar skor också kvar i... Till,
I Sydafrika? Ja. Ja, det, alltså de är ju så otroligt tacksamma om de får skor. Och jag har ju gjort det i jättemånga år och lämnas kvar. Och jag har bott på två olika ställen och de känner ju igen mig nu. Så nu direkt när jag kommer så frågar de ju. Och på det ena stället jag bodde hade jag ju lovat när jag var där i påskar. Så jag hade glömt bort.
Ja.
För jag hade inte tillräckligt med gamla skor. För man kan inte lämna dem som är sprillans nya. Som man, eller kan man ju. Det har jag tänkt i efterhand.
Mm.
Är det någon som kan köpa nya så är det ju jag. Men så kom. Och då hade jag redan lovat bort dem. För de dyker ju på mig. Direkt jag kommer. Men nu fick hon ändå ta. För de var systrar. Den ena som jag hade lovat. Så hon gav det till sin syster som jag hade lovat först.
Okay.
Men jag har massor nu. Hemma. Gamla skor. Som jag ska faktiskt... Den tanken dök upp igår att jag kanske ska fråga posten om de vill sponsra mig med portot så ska jag skicka till Sydafrika alla mina gamla skor till det stället. Så får de...
Men samlar du in skor från andra då?
Nej, eller är det bara dina... Min sambo lämnade ju kvar, han var också nere i Sydafrika, han lämnade 3 par. Ja. Han har också ganska många, så jag tror vi skulle få säkert 10 par bara vi och skicka.
Ja, det räcker ju till rätt många.
Ja, alltså glädjen att se, de blir så himla himla glada när man lämnar.
Mm.
Och så framförallt så när jag kom tillbaks, inte i år utan året innan, så för 3 år sedan, 4 år, då hade jag lämnat kvar ett par tävlingsskor Adidas som var ganska, ja de var ju slut i princip.
Mm.
Så nu kom dit och säger min sambo, men är det där dina gamla skor? Året efter, då gick hon i dem, alltså till vardags.
Ja.
Och då, sen dess liksom har jag sett till alltid att lämna kvar.
Ja.
För då såg jag ju vad mycket det betyder.
Ja, det...
Så det är mitt tips. Lämna kvar skor. Ta med gamla. Det är sådana som man liksom ändå ska fasa ur.
Precis. Vi hade ju den där frågan kvar där. Vem är Louise Viker? Men nu tycker jag att du har svarat på den.
Ja, men ganska bra.
Under tiden, eller?
Väldigt pratig som märks.
Ja, men det är bra.
Jag är väldigt snäll. Det är viktigt för mig. Snälla människor. Att man är snäll, liksom.
Ja. Men... Är det någon fråga du tycker att jag har missat här nu?
Nej, inte Kanske var det stora målet med 2014.
Mm, bra. Då får du svara på den.
Det är ju EM i Zürich.
Hur ska du komma dit då? Till målet?
Var skadefri. Och sen... På, maratonlaget är ju... Det är ju 5 tjejer som ska få springa i laget. Jag har ju gjort mitt. Jag har ju sprungit min mara i år. Så nu kan jag kan inte påverka den nu mer. Utan nu är det upp till vad de andra tjejerna gör. Och sen... Jag bara, kan ju bara hoppas att det inte är tillräckligt många som springer snabbare än mig.
Men har du bra koll på dina konkurrenter där?
Inte jätte. Eller så tillvida att vilka som eventuellt kan vara aktuella. Mm. Men inte... efter jag hade sprungit min mara så var det så här, åh gud, vem ska springa den? Vilka kan det vara som är aktuella? När ska den springa den maran? Vilken? Så inte, varför ska jag lägga energi på det? Jag har varit oerhört stressad av det. Och så nu har jag liksom bara sänkt av. Jag ska bara påverka det som jag kan påverka, och det är mig själv.
Mm.
Det låter liksom som en bra tanke, och kanske någon tänker att det kommer aldrig gå. Men jag försöker. Det är klart att det liksom kommer in saker utifrån ändå som jag tar in.
Mm.
Men ja.
Men det är inte så mycket du kan...
Nej, det som sker, det sker. Ja. Så får jag liksom, är det meningen att jag ska springa så, utan att bli filosofisk, så kommer jag få springa. Det är liksom det enda jag kan påverka. Jag kan inte gärna gå ut liksom och kapa benen på dem med en knäpåke.
Nej, det var inga andra som sprang nu.
Nej, precis. Alla är skadade. Märker du sådär?
Men finns det några du själv inspireras av eller i din träning?
Ja, det är det. Man tar ju in från många egentligen. Men jag vet inte om det är någon sådär som är liksom super inspiratör. Inte, alltså det är många liksom. För mig är det mer att... jag vet inte. De jag inspireras mest av, det är de så kallade stjärnorna som också är ödmjuka.
Mm.
För jag tycker att ju bättre man blir, desto större anledning att vara ödmjuk. Alltså man kan kosta på sig att vara... För det är många som det stiger åt huvudet, och det tycker jag är det ocharmigaste som finns.
Mm.
Alltså, nu har inte jag träffat Mo Farah eller så, men hans inställning, så som han alltid glad, bjuder... Alltså, det inspirerar ju. Ja.
Ja, nu var det... Jag läste... Han kollapsade ju här efter New York. Mm. Kalmar. Men då gick han ut och bad om ursäkt, såg jag, till sina fans. Att de som inte fick ta del av honom tillräckligt mycket.
Du såg det. Han ser alltid så glad och pigg ut. Och, och sen liksom, jag inspireras då till att jag liksom lyssnar väldigt mycket på sådana som har mer erfarenhet, särskilt maraton och sådär. Jag jobbar ju på Stockholm Maratongruppen en dag i veckan, och där finns ju Salka, så att han har ju fått svara på mycket frågor, och särskilt i Dubai, som han var där. Jag bombarderar med mycket, så här, väldigt lugn. Och, alltså, det är ju klokt att ta hjälp av de som har mer erfarenhet och så.
Ja, det är väl mycket bättre än att gå in i sin egen.
Ja.
Jag kan fixa det själv.
Eller? Jo, och det är så lätt att tro att man vet bäst själv. Ja. Det har ju varit lite min genom åren sådär.
Ja.
Men man måste ta in, det finns alltid de som är bättre än man själv.
Ja. Men finns det någon som du skulle vilja höra i Maklöparen?
Ja, det finns väl Evi Palm till exempel. Jag gillar henne, träffade henne. Hon är liksom sån härlig inställning liksom till. Sen Ekvall.
Han har ju haft...
Har du haft det?
Ja.
Har jag missat det?
Ja, det har du missat. Men jag tror att den är borta det på iTunes.
Jaha, var det därför?
För det är jag lite problem med den.
Ja, vad synd. Inte. Ja, för han till jag... Han har också en liten skön inställning till...
Ja.
Det är inte så... Alltså, det är på alla, men man liksom... Alltså, man... Jag vet inte hur jag ska förklara det, liksom. Men just det här hårda som en del... Det är... gillar inte jag liksom.
Nej.
Man kan vara sån... Man ska vara snäll.
Ja. Du ska faktiskt få en sak till sist. Jag har glömt ta fram den här nu. Ska bara vänta. Då ska vi se. Den här uppe. Se. Oj. Nu har vi en hel kartong här.
Oj.
Som alla har fått som är med i programmet.
Vad kul.
Ska vi se här. Tror du är löpare?
Mm.
Och då tycker jag att man ska visa det också med den här tygpåsen då.
Ja.
Så då är det med texten "Jag är löpare" som du ska få som tack för att du ville vara med i programmet.
Jag ska ju tacka att jag fick vara med. Det var superkul.
Ja, det var kul att träffa dig.
Ja, tack.
Men lycka till nu under 2014 och med maran och allting här framöver som väntar. Och nästa helg också i Köpenhamn där.
Tack detsamma.
Ja, tack.
För du sköter väl långpassen?
Ja, det har jag gjort. Det har jag försökt göra i alla fall. Jag har kört några 36.
Det är bra.
Ja, men nu har det blivit lite sämre. Eller blir tävlingssäsong när säsongen drar igång.
Mm. Jag blev lite orolig när du sa att du bara sprang 25 kilometer.
Ja, nej, jag har kört flera 30 kilometers pass.
Mm,
men,
det är bra.
Men sen har det blivit några 25 också.
Jo, men så blir det ju. Men man behöver några riktigt långa.
Mm. Men jag tänker att april ska bli en sån månad då jag lägger in några till.
Mm.
Fram till, eller en i alla fall. Mm. Och sen blir det fram till Stockholm Marathon. Bara köra på. Får vi se. Men det ska nog gå bra.
Ja,
men tack återigen för att du ville vara med.
Tack.
Tack så mycket för att du har lyssnat på avsnitt 24 av Möt löparen. En podcast som görs av mig, Marcus Håberg. Där du alltså fått träffa Louise Wiker. Är det så att du vill läsa Louise Wikers blogg så hittar ni den på maraton.se. Och så klickar ni fram till bloggar och så Louise Wiker. Och jag tycker verkligen att ni ska gå in och läsa där. För att det är en väldigt härlig tjej som ni fick höra i intervjun här som ni precis har lyssnat på. Och är det så att ni vill beställa den här tygpåsen "Jag är löpare" så gör ni det genom att skicka ett mail till mig på mailadressen markusaberg@gmail.com. Och det tror jag att ni har lärt er vid det här laget. Och är det så att du gillar den här podcasten tycker jag att du ska gå in och visa det. Hur gör man det då? Jo, genom att dels lyssna på oss precis som du har gjort. Och sen går du även gå in och gilla oss på Facebook. Och vad heter vi där? Jo, kort och gott, Möt löparen. Så trycker du på gilla där så blir vi bara fler och fler. Nu tackar jag återigen för att du har lyssnat och om 2 veckor är vi tillbaka igen. Då med ett litet specialavsnitt med 2 riktiga löpprofiler som många av er har frågat efter. Men det är om 2 veckor så fram till dess ta hand om er så hörs vi. Hej då!